Ja, först vill vi då tacka för inbjudan att få vara med här ännu en gång på konferensen här i Bollnäs. Det där med att bli nervös, det hänger ju med hela livet igenom. Jag började 1959 som evangelist och var nervös då, så det bankade och slog här inne, och det hade varit hela tiden, och jag är så nervös ikväll. En ung pastor frågade Levi Petrus. Levi Petrus var ju pingströrelsens föreståndare under många, många år och ledare. Frågade honom så här: du, när går det över det här med nervositeten? När kan man känna att det försvinner? Då säger Levi Petrus bara: när det försvinner, då ska du inte gå på talarstolen och tala. Och där ligger någonting i det. Det finns en viss nervositet i det. För 3 veckor sedan ungefär, när jag bad för de här mötena i Bollnäs, så kom väldigt hastigt ett Guds ord till mig som jag aldrig hade reflekterat över tidigare. Läst hade jag gjort, men inte reflekterat över det på det sättet. Och jag tror att Herren vill någonting med det, även om det kan verka konstigt. I 1 Mosebokens 4:e kapitel, där läser vi några versar. 1 Mosebokens 4:e kapitel. Och Abel blev en fåraherde, men Kain blev en åkerman. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du vred, och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp? Men om du inte har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Det finns egentligen ingen skillnad mellan Kain och Abel, för det var ju bröder och tillhörde ju samma familj. Ändå finns det en stor skillnad emellan de här bröderna. Och skillnaden består i deras gudsrelation. Skillnaden ser vi också i, när vi läser det här sammanhanget, att det består i vilka offer som man bar fram inför Gud för att blidka Gud, för att göra det som de naturligtvis hade fått undervisning och fått lära. Men när Kain bar fram sin offergåva, så bar han fram den från en förbannad jord. Förbannad ska marken vara för din skull, det säger Herren till Adam. Alltså, han var en åkerman, men det som han bar fram för att offra åt Gud, det kommer från den förbannade jorden. Och detta skedde alltså utan någon blodsutgjutelse som kunde ta bort, eller som kunde försona, eller som kunde göra att han kunde träda inför Gud. Det kunde alltså inte ta bort förbannelsen, det han bar fram helt enkelt. Och besvikelsen, den var stor, som Kain upplevde när han såg att det som han offrade, det behagade inte Gud. Han blev besviken över det. Han offrade ett oblodigt offer, vilket han inte skulle ha gjort egentligen. Och då kan man fundera på, kan då en syndares arbete bortta synden och förbannelsen och utplåna synden? Nej, det kan den naturligtvis inte göra. Det går inte att arbeta sig till det. Kan en syndare åstadkomma då arbete och genom sitt arbete besegra döden och övervinna graven? Nej, det kan inte en människa göra med det egna arbetet. Gud lär oss att det fordras ett offer av ett liv helt enkelt, för att människan ska kunna nalkas Gud. För utan blod så ges det ingen förlåtelse. Om man kommer med markens örter eller äpplen eller frukt eller vad den är för någonting, så är det inte, kan man inte ersätta det på något sätt och tro att det ska bringa försoning. Men båda bröderna var tillsammans och firade gudstjänst när de offrade. De var inför Herren. Och Kain, han är tyvärr förebilden för många gudstjänstfirande i världen idag, som firar på samma sätt som Kain gör vid det här tillfället. Gudstjänster som hålls av icke omvända personer, men ändå gör de anspråk på att det är en gudstjänst. Men det kan det inte vara om man inte står i ett rätt förhållande till Gud. Då är det ju ingen gudstjänst man upplever. Och alla religiösa system som inte har sin grund i försoningen, för så är det ju, och istället har man sin grund i Kains gudstjänsten. Den gudstjänst som Kain, man bär fram det man har av sig själv helt enkelt. Och det kan aldrig behaga Gud på det sättet. Människor som är oförlåtna synder kommer inför Gud med vad de själva har åstadkommit. Det behagar inte Gud. Han ser inte till det vad vi kan åstadkomma. För vi har ingenting som vi kan räkna på med att Herren ska kunna godkänna på något sätt. Ingenting i våra liv. Utan allt är att vi kommer av nåd. Och det är genom Jesus Kristus. Herren ser alltså inte till sådana offer som kommer ur syndens förbannelse. Han ser inte till det. Kan aldrig behaga Herren. Och en dag så kommer människor att bli förtvivlade när de såg och ser att det man har strävat för, att inte det räckte hela vägen. Ändå de som var sådana moraliskt goda och oantastbara helt enkelt. De som kunde visa upp ett perfekt människoliv. Det hjälper inte heller det att vara så perfekt. Det räcker inte inför Gud. Och det är många som trots att de är lika goda som vilken kristen och läsare som helst. Man kan jämföra sig med vem som helst när det gäller goda gärningar. Och det kan vi inte ta ifrån många människor. Men ingen människa kan frälsa sig själv eller rädda sig själv. Därför kom Jesus. Därför kom Jesus och blev offret för vår skull. Och tog min och dina synder på sig. Så vad du strävar och kämpar och arbetar. Naturligtvis ska vi vara moraliskt goda och oantastbara. Det ska vi vara som människor. Men vi kan inte räkna med att Herren en dag ska se till mig. Därför att jag är så god i mig själv. Abel bar fram det förstfödda av sin jord. Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Blodet, en bild av livet, och fettet från djuret, en bild på Kristi fullkomlighet. Men under Kains och Abels gudstjänst så talade Herren till Kain. Under det de firade gudstjänsten, Kain, han blev så avundsjuk på sin brors offer. När han bar fram detta och han såg att det var välbehagligt för Gud. Därför varnar Herren Kain vid det här tillfället. Han säger, varför är du så arg? Varför är du så vred? Varför är du så ilsk, Kain? Varför är din blick så mörk egentligen? Han ville liksom väcka Kains uppmärksamhet och ville dra Kain till sig och ville skona Kain från att begå en synd inför Herren. Han ville skona helt enkelt. Kain, om du inte har gått i sinnet, då lurar synden vid din dörr. Herren varnar Kain att hålla synden utanför. Och det gör Herren med varje människa. Han varnar varje människa att hålla synden utanför dörren. Så är det. Och så vill Jesus alltid göra oss uppmärksam på det som är farligt i olika situationer. Till dig står dess åtrå, säger Herren, men du bör råda över den. Öppna inte Kain för synden. Släpp inte in den, Kain. Håll den utanför. Stäng dörren om det så att du inte upplever att den kommer in. Det är det Herren säger till Kain vid det tillfället. Synden lurar vid dörren. Väntar på tillfället att få komma in. Väntar på tillfället att dörren ska öppnas. Det var så för Kain vid det här tillfället. Den som är ofrälst, den har ju redan synden i hjärtat. Så är det ju. Den som inte är frälst har ju synden i sitt hjärta. Och hos den frälste så lurar synden alltid utanför. Vi kan aldrig bli så frälsta utan att synden lurar vid våra hjärtedörrar. Vi kan aldrig komma undan detta under hela vårt liv, att synden, den lurar vid dörren. Hur andlig du än är, väntar alltid synden tålmodigt utanför. Väntar på tillfället. Väntar på stunden att den ska komma. Men precis som Herren säger här, vi bör råda över den. Men så vet vi av egen erfarenhet att vi rådde inte alltid över den. Vi vet av egen erfarenhet att så har det varit för oss var och en egentligen. Och det har kommit situationer och stunder i vårt liv då vi inte var uppmärksammade nog. Och så öppnades dörren och det blev någonting som blev fel i våra liv. Och då sörjde vi över det. När änglarna kom till Lot i Sodom, så stänger de dörren om Lot och familjen. När de ville tränga sig på männen i staden för att få ut änglarna till sig där, så står det att de stängde dörren och så höll de synden utanför. Och det är det som är det underbara, att Herren, när han får hand om en människoliv, så hjälper han oss på det sättet att hålla synden utanför. Det är ditt och mitt ansvar att hålla synden utanför våra liv. Det ansvarar vi för var och en. Och när Israels barn då i tro strök sina dörrposter och dörrträden, när de strök det med blodet från det felfria lammet, då stängde det för fördärvaren. Han kom inte in. Fördärvaren var utanför. Men då var det ingen som kunde tänka så här: jag undrar vad det ska bli ikväll under natten. Jag ska nog titta ut lite och se. Det hade varit livsfarligt att göra det. Att öppna sin dörr. För då säger Herren genom sin tjänare Mose att de skulle hålla sina dörrar stängda. Det var ett tydligt budskap. Öppna inte dörren utan håll den stängd. Och genom att de höll sina dörrar stängda så upplevde de en underbar och härlig natt trots skriet i Egypten för de som sörjde de döda. Synden har en makt som blir okontrollerbar. Jag blev där för mig, broder, som vi hörde här i vittnesbördet. Synden var okontrollerbar. Synden tar alltid kontrollen över ett människoliv. Och vi tror att vi ska kunna hålla det där i balans på något sätt. Och det är många som tror det och har försökt och har misslyckats så totalt. För synden är ett njutningsmedel. Djävulen har ordnat det så att synden är ett njutningsmedel. Och vore det inte ett njutningsmedel så skulle ingen människa synda. Men därför att det tilltalar människan. Det finns någonting i synden som tilltalar människan. Och det är det som gör alltså att man öppnar upp för det. För synden lockar. Och synden tjusar. Och synden, den kommer att bedra till slut. Och den lurar ju vid våra dörrar, som vi har sagt. Synden lurar vid dörren, Kain. Det säger Herren. Men Kain öppnade dörren och släpper in synden. Och det får katastrofala följder. Nu blev synden okontrollerbar när det gäller Kains liv. Kain blir en mördare. En mördare. Det är ju fruktansvärt att kunna tänka i de termerna. Men så är det när synden kommer in. Den får makt och inflytande över tankar, och tankarna skapar handlingar. Synden lurade vid kung Davids dörr. Och han öppnade sin hjärtedörr. Han släpper in synden. Synden tar kontrollen över Davids liv på ett oerhört dramatiskt sätt. Fullständig kontroll. Han säger själv om syndens konsekvens. Så säger David så här: dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkade så som av sommarhetta. Och han säger i den 51:a psalmen: jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Han upplevde en sådan smärta och en sådan konsekvenser dag och natt. Så upplevde han den här syndens tyngd över sitt liv och över överträdelserna, över det som han hade gjort genom att han öppnade dörren. David kunde väl aldrig tro att synden skulle göra honom eller ge honom en sådan smärta som han säger: dag och natt var din hand tung över mig. Men det får var och en erfara som har haft sin dörr stängd för synden, men som öppnar det. Den får bittert erfara den konsekvensen. Och då känner man den där tyngden som man har. Man kommer aldrig ifrån den. Det är som en skugga som följer var man går. Så finns den där tyngden i människors liv. Synden lurade vid Simpsons dörr. Simpson öppnar dörren och släpper in synden då han öppnade för Delila. Synden tog också kontrollen över en andligt stark man. En man som hade en sådan styrka att han kunde vara med och besegra filisterna. Med åsneköken slår han 1000 människor. Och när Herrens ande kom över honom så rycker han sönder stadsportarna och bär dem upp på berget och lägger dem där. Och när han upplever då att han blir bunden på olika sätt så kom Herrens ande över honom och han sliter bojorna. Han gör så en och han gör så 2 gånger. Han gör det där och upplevde att Herren var med honom. Han var andligen stark, Simpson. Men Simpson ville ha både synden och Guds ande i sitt liv. Simpson hade väl inte tänkt att det skulle sluta i en sån tragedi som det gör. När han öppnar, som han gjorde vid det här tillfället. När han öppnar i sin hjärtedörr så visste han inte att Herrens ande eller Herren hade vikit ifrån honom. Det kom en stund då Herren inte var med längre. Men Herren var så nådig att han var med så många gånger. När han blev bunden av ord med rep och med senorna och detta. Herren var med ändå och ville hjälpa Simpson igenom det här. Att han skulle uppleva seger över synden. Han hade inte tänkt att det skulle bli så tragiskt när han öppnade sin hjärtedörr. Herrens ande, eller Herren vek ifrån honom. Vilka fruktansvärda ord. David säger: ta inte den heliga ande ifrån mig. Det upprister han. Han visste vad det ville säga. Att förlora det där. Uppleva det. Och konsekvenserna för Simpson, de blev oerhörda. Han förlorar sin syn. Fienderna kommer över honom. Besegrar honom. Tar ut ögonen på honom. För honom ner till fängelset. Och där så binds han med kopparfjättrar. Och så befinner han sig i fängelset och tvingades att slita i fängelset som ett djur. Han måste mala där och dra den där kvarnen medan man skymfade och medan man begabbade honom och Israels Gud. Och man kände stor seger därför att en öppnade hjärtedörren och släppte synden in. Judas Iskariot hade synden utanför sin dörr ända fram till skärtorsdagskvällen. Han hade dörren stängd ända fram till dess. Men i hans sinne så fanns det tankar för honom där. Men i nattvardssalen så öppnar han dörren och Satan for in i honom. Tänk att kunna vara med mästaren. Vara med Jesus. Vara med lärjungarna i en lärjungakrets. Sitta i en sådan krets där Jesus är med. där Jesus talar, undervisar, där han leder den här måltiden, och uppleva att Satan far in i en människa. Det vill säga, det finns inga garantier för någon människa om man inte är uppmärksam på sitt eget liv. Det hjälper inte hur andlig man är, i vilken andlig gemenskap man kan befinna sig. Det kan ju inte vara bättre än att vara i den gemenskapen med Jesus Kristus. Men i den gemenskapen förlorar man och öppnar dörren och upplever att han fick ta konsekvenserna, och de är katastrofala. Han tar livet av sig. Han orkar inte leva med det beslut som han hade fattat och det han gjorde Jesus. Synden lurar vid din dörr. Synden väntar på tillfället. Har du öppnat lite på din dörr emot världen? Har du gjort det kanske? Har något kommit in som du är besviken över i ditt liv? Har Jesus varnat dig någon gång? Ja, det tror jag han har gjort. Jag tror han har gett ett varningens ord. Han har sagt till dig att du ska ta det på allvar. Och jag skulle inte alls vara förvånad över om du sitter i mötet här ikväll och har tankar på att öppna din dörr emot synden, därför att det är någonting som lockar. Det är någonting som intresserar dig. Det är någonting som drar i dig. Men då ska du veta att då är Herren här just nu i mötet och säger det, att du inte ska öppna din dörr, utan du bör råda över det som finns i dina tankar och få seger över det. Synden lurar vid din dörr, men inte bara det, utan synden lurar vid din familjs dörr, eller vid min familjs dörr. Synden är så nära och så närgången, så han väntar på tillfället också till våra familjer. Ska synden komma in i din familj genom dig, därför att du är dörren? Synden kommer in på något sätt. Synden har orsakat familjetragedier utan like. Det finns så många fruktansvärda vittnesbörd om det. Och det berodde på att det var någon i familjen som öppnade sin dörr och släppte in synden i sitt liv. Glömmer aldrig den där äldste broderns fru som öppnade dörren till synden och släppte in synden. Och upplevde det katastrofala följder av det, både för henne och familjen och allt det där. Och jag hade på känn att det var någonting. Hon sa en gång till mig: jag förstår inte, jag är framme för förbön, men jag får inte något, får inte ut någonting. Jag möter ingenting, det händer ingenting i min själ. Och jag sa det direkt till henne då: det kanske sitter i ditt familjeliv. Och visste inte då att det var det. Och det uppenbarade sig bara någon månad efteråt. Och då säger hon till mig så här: det ska jag säga dig, Åke, sa hon, du får aldrig mig att böja mig inför på något sätt vad du har att säga. Och hon gjorde det inte heller. Synden orsakar familjetragedier. Synden kan komma rätt in i ett äldstekår. Rätt in alltså. Synden lurar också vid församlingens dörr. Väntar på tillfället där. Och det är så att både du och jag, vi är dörren in till den församling som vi tillhör. Vi är dörren in till detta helgade, avskilda liv. Det är du och jag. Ananias och Safira, de öppnade dörren för girigheten och kärleken till pengar. Och kommer till församlingen och skulle lägga ner sin offergåva som om det var alltihop som de offrade. Och då uppenbarar ju Herren det för Petrus. Är det här hela gåvan? Ja, det ville de göra gällande att det var det på det sättet. Men det var inte sant riktigt. Utan då säger Petrus: hur kommer det sig att ni vill lura Gud och bedra den helige ande? Men det gick inte, därför att där var uppenbarelsens ande så mäktigt utgjuten. Så där kunde inte kärleken till pengar segra i den församlingen. Vi behövde uppenbarelsens ande över alla giriga människor som vi har. Och giriga människor som finns också i Guds församling, som har kärlek till pengar och det går ut över allting. Herren behöver uppenbara det också i vår tid. För man fick en sån kolossal respekt i Jerusalem, så man vågade inte att, ansluta sig till församlingen hur som helst. Det fanns en sådan ande. Vi är dörren in till församlingslivet. Det står om David och synden pressar honom dag och natt. När det var olidligt säger han, då uppenbarade jag min synd för dig. Och överskylde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Han upplevde att han kom till den situationen. Nu går det inte längre. Utan nu måste det ske ett radikalt möte med himlens Gud. Och nu vänder jag ut och in på mig. Och jag överskyler inga missgärningar. Jag uppenbarar det inför dig. Och då förlät du mig. Min syns missgärning. Då förlät du mig. När jag inte överskyler någonting. När jag deklarerade för Herren. Så här är det. Herren han hör den förtvivlade, ärlige syndaren och möter honom med nåd. Tack och lov och pris. Det finns nåd för var och en. Vad gör Simson i sin förtvivlade nöd? Ja, när det hade gått en tid och håret hade växt ut på honom. För man kapar ju av flätorna för kraften och styrkan satt ju där. Han var en Guds nasir. Då ropar han till Herren och så säger han, Herre tänk på mig. Och styrk mig endast denna gång, o Gud, så att jag får ta hämnd på filisterna för ett av mina båda ögon. En bön om nåd. Låt mig, Herre, få uppleva din nåd. Att den kommer över mig så jag får göra en insats till. En insats till för dig, Herre, om det är möjligt. Och Herren hörde Simsons hjärtebön och upprättar honom och ger honom styrkan tillbaka. När alltså Simson var villig att ta upp kampen med filisterna mot Israels fiender och var villig att dö, då upprättar Herren honom. Och då blir han stark. Styrkan kommer tillbaka. Inte bara det att Herren hörde honom och så, utan styrkan kommer tillbaka. Och då känner Simson att nu vill tiden inne, nu vill jag göra det. Och han hade varit föremål för allas intresse med över 3000 personer. Och de har tagit dit Simson för han skulle roa dem, han skulle förlusta dem. De skulle skratta och de skulle håna och de skulle begabba. Då säger han till pojken, låt mig få tag i pelarna. Som huset vilar på. Och han fick tag i dem båda. Och Herrens ande kom över honom. Och huset brakade ihop. Och 3000 människor dog. Tillika med Simson vid det tillfället. Men den seger som han fick vara med om då. Det var den största som han fick uppleva under sin tid. En seger för Herren. Hörde du, Herren kom tillbaka och gav styrka. Och det är det som är så underbart. Han kommer med nåd och han fick uppleva barmhärtighet. Bibeln säger att Jesus står vid dörren och klappar. Han säger, om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är så Jesus vill. Han kallar, han manar, han intresserar sig för var och en av oss. Hur det än har varit. Hur det än hade varit i Laodicea-församlingen så ville Jesus ändå förbarma sig. Han ville ändå komma en gång till. Han ville ändå säga att det finns någon ibland er som vill öppna för mig. Så vill jag gå in och då ska det bli fest. Det ska bli glädje, det ska bli högtid. Fest för er och fest för mig, säger Jesus. Vi ska festa tillsammans. Och när Jesus klappar på hjärtedörren så är det bara en sak. Han vill komma in. Och det vill han göra i ditt liv. Det vill han göra i ditt hjärta. Det vill han göra med dig om du känner att det är inte som det borde vara i ditt hjärta och ditt sinne och i dina tankar ikväll. Om det här är ett varningens ord till dig, vilket jag tror, så vill Jesus komma in nu i ditt liv. Och han vill möta dig på detta fantastiska sätt som han kan göra. Trots att du har öppnat för synden. Trots att du kanske har varit föremål för och upplevt det där om igen. Så vill han ändå förbarma sig. I höga visan klappar brudgummen på brudens dörr. Jag tror att vi upplever att brudeförsamlingen hör klapparna ifrån Jesus. Hör hur han bankar på sin församlingsdörr. Han vill att bruden ska göra sig redo. Men bruden i höga visan, hon var lite maklig av sig. Och hon vilade på erfarenheternas mjuka sköna bädd. Och hon ville inte stå upp och öppna för sin brudgum. Hon vilade på välsignelser som hon hade upplevt. Det var underbara välsignelser. Hon valde att vila på välsignelserna istället för att vila i Jesu famn. Eller i brudgummens famn. Hon vill inte öppna. Ska jag åter orena mig? Jag har lagt mig nu. Det är olämpligt och det här. Jag tror att det finns många sådana ursäkter också idag i Guds församling. Men vi får inte slå oss till ro med det vi har upplevt eller det vi har varit med om. I den stunden som bruden här inte var villig så bröts gemenskapen. Vännen lämnade och går ifrån hennes dörr. Och hon blir utom sig och sen söker hon upp vännen. Och det blir en underbar gemenskap i fortsättningen. Men det är hög tid nu för Jesu brud att stå upp och öppna för den himmelska brudgummen. Jag tror att det är så. Om du stänger din hjärtedörr, då kommer aldrig den himmelska dörren att vara öppnad. Kommer aldrig den himmelska dörren att vara öppnad. Du kan sjunga, han har öppnat pärleporten ända till du dör. Det hjälper inte. Om du stänger din dörr så kommer inte den himmelska dörren att öppnas. Istället öppnas dörren till den eviga förtappelsen. Dörren till evig förtappelse. Det är ett fruktansvärt ord. Och att kunna, vi kan ju inte tänka detta, hur det skulle kunna bli på det sättet. Om nu synden har lurat dig. Och kanske gjort det igen och gjort det igen och gjort det många gånger. Du anser dig vara kanske en ostabil kristen. Så kan det vara egentligen. Men det står i Hebreerbrevet att det blev oss starka. Från att ha varit svaga. Tack och lov. Det blev starka från att ha varit svaga. Kains svaghet var hans temperament. Och vi har alla våra svagheter egentligen. Temperamentet var det för honom. Han blev arg och irriterad och allt det där. Och han blev mörk i blicken och allting tydde på ilskan som tog tag i honom helt enkelt. Vi har våra temperament var och en av oss. Men anden kommer vår svaghet till hjälp. Tack och lov för det. Det får vi uppleva och vara med om. Stöder oss i vår svaghet. Säger Romarbrevets 8 kapitel. Anden stöder oss i vår svaghet. Så har vi en svaghet på något sätt. Så kan anden hjälpa oss att bli starka. Det blev starka från att ha varit svaga. Som du har upplevt det där. Att du har öppnat din dörr gång på gång för Herren. Så kan det bli så stabilt. I ditt liv, när Herren får tillträde till dig, så du inte behöver uppleva den våndan, utan du istället stöder dig, anden stöder dig i din svaghet. Fick kraft i striden, står det, om de som var svaga och blev starka. Fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Tack och lov. Det kan ske dramatiska ting när vi öppnar upp för Herren och när den heliga ande får styra våra liv. Och därför så vädjar jag till dig ikväll. Öppna ditt hjärta helt och fullt nu för Herren. Släpp honom in nu och vänd ut och in på ditt innersta och erkänn inför Herren allt det där som behöver erkännas. Och så ska du uppleva Herrens kraft och ande kommer över dig. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du vill hjälpa oss alla var och en. Vi sitter alla med hjärtedörrar här ikväll. Och du vet, Herre, hur det är vid våra hjärtedörrar. Kanske att du behöver säga till mer än en av oss egentligen. Synden lurar vid dörren, men du beråder över den. Kär Jesus, jag tackar dig för att du är här för att hjälpa alla dem som har då öppnat sina hjärtedörrar. Som känner det tyngden över sitt liv både dag och natt. Som inte har någon fri och inte har någon ro. Och inte upplever någon vila och inte upplever trygghet. Och inte har något hopp, Herre. Tack att du vill möta ikväll och förvandla och förändra. Tack att du vill gripa in och göra under, vi ber så. Ta hand om fortsättningen av vårt möte, Jesus. Och Herre, vi tackar dig för att du ska utföra dina mäktiga gärningar i allas våra liv. I Jesu namn. Amen.
Sångarna kommer, så ska vi gå in i vårt eftermöte här, där du kan få förbön. Halleluja. Välja, börja om. Det går att börja om, vi hörde det från början av det här mötet, och Mickes vittnesbörd och Åkes predikan. Så vet vi att du finns här. Vi vet att den heliga ande, han har sån omsorg om dig som känner att det slår på insidan. Så du behöver inte frukta, utan det är bara kärlek ifrån himlen som vill omsluta dig. Halleluja, tack Jesus, halleluja. Halleluja, tack Jesus. Jesus, tack för din starkhet och din nåd. Halleluja, Jesus. Thank you.
be dig. Släcket är törst som finns ut i min själ. Röd från himmelen mätta hela mitt begär. Fyll mig Gud.
Nu ser jag himlen, han lever.
Var inte rädd, var inte rädd. Jesus skall hämta mig hem.